Tjena, det är Sebastian Andersson här. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Hallå där och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av fotbollspodcasten Genuin Läderkula. Vi snackar avsnitt 23 i raden. Avsnittet efter Bärspodden.
Avsnitt 20.
Ludo har fortfarande tappat.
Avsnitt 23. Avsnitt efter Bärspodden. Trevlig podd förra veckan.
Jag tror det knappast vi bör presenteras längre. Det enda som är kanske av intresse, det är väl egentligen hur vi sitter fortfarande. Namnen känner ni alla till och ordningen är den trygga ordningen ni också numera känner till. Ludde på min högra sida, Björk på Luddes högra sida.
Fint. Varför ändra på ett vinnande koncept?
Ja.
Vi har väl alla varit lite slitna den här veckan. Det känns som att man knappt kommit igång. Svårt att säga varför, men det var en tuff helg och det har varit tufft nu i dagen också. Så att man börjar sakta resa sig upp igen.
Man ska ju aldrig klaga på vädret, för jag gillar inte de som, dåligt väder idag. Men fan, idag kan vi faktiskt alla konstaterat att det är dåligt väder idag.
För att citera Torsten Flink, jag reser mig igen. Han har kommit ut med en ny bok nu också som är högst intressant. Och om ni inte har redan gjort det så lyssna på Fördomspodden där han bland annat pratar om porrindustri.
På tal om konkurrenter så har vi Mats Rubart som har en podd nu också som snart kommer ut. Vi spelar in en tisdag så den kanske redan har kommit ut.
Men det ska bli intressant att lyssna på lilla Rubart.
Det kan nog bli en skön blandning mellan fotboll och musik.
Matte.
I vilket fall så, vi kör ju inte så mycket med någon innehållsförteckning längre. För det blir bara så himla långdraget. Men vi kan väl säga det att det blir lite gott och blandat även den här gången.
Det har ju spelat matcher även denna vecka får vi säga.
Det har ju gjort det och det var ju bland annat ett rivalmöte här i måndags mellan IFK Göteborg och Allmänna idrottsklubben.
Ja, vi kan väl börja där i och med att det är väl den kanske mest intressanta matchen i den här omgången.
Får man väl säga.
Drabbningen.
Och det känns ju kul som Djurgårdare äntligen har någonting att jubla över. Och det är inte att Djurgården har presterat det så, utan det är att Göteborg slår och fixar så att AIK garanterat inte kommer få något guld i år heller.
Ni får ta hjälp av andra lag för att kunna få som ni vill.
För att få lite glädje.
Så vi rattar väl igång podden och börjar med den heta matchen. Veckans svenska fotboll. Och vi börjar som sagt med blåvitt AIK på Gamla Ullevi. Ska vi börja från start med tifona kanske?
Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra, för att det tifot som IFK Göteborg hade mot AIK, det var enormt vackert. Det var som en sommarregn.
Man fick med sig hela arenan där.
Ja, verkligen. Och sen har ju IFK Göteborg Sveriges bästa inmarschlåt.
Det har vi ju pratat om tidigare, ja, att den är jäkligt bra, men den är ju framskriven för just arenasyftet, vilket jag tycker drar ner lite på det hela.
Jag tycker också det är en vacker låt och det är väl som du säger, det kanske drar ner det lite, men jag tycker väl fortfarande att det är allsvenskans vackraste med tanke på att den är så fin och när alla följer med i låten på det sättet som man gör. Och för att återgå till tifot, det var ju en väldigt stor fin bild som täckte sig över båda läktarna där i Göteborgs kurva så att säga, samt de här flaggorna. Och på något sätt så, det är ju fint när man får med arenan på det sättet som man gör där, och nu ska man veta att det är flaggor som de har tillverkat och kämpat fram. Och det känns väl bra så sett, men skulle man sett det här tifot med de här flaggorna på en arena så som Camp Nou kanske, det hade ju inte varit alls samma känsla, för då hade det verkligen känts som att man betalt för det, eller i vissa fall Juventus tifon när man liksom färgat i kakelplattat över hela arenan, då känns det genast lite plastigare. Men i det här fallet så kan jag ändå gå i god för det, för det känns det som att man, som att supportrarna gjort det med sina bara händer liksom och suttit och krigat fram det här i flertalet timmar, så att här blir det ju väldigt bra.
Enormt vackert och så vidare. Jag har inte så mycket mer att tillägga där, utan håller med om den målande beskrivningen. Det man kan säga är väl, om man ser ut i Europa perspektiv så kommer det aldrig hända, utan då är det ju Till exempel i Barcelona så är det den katalanska flaggan. Mer än så sträcker man sig ju inte.
AIKs Kriga Kurre, också en schysst banderoll. De har ju en ganska liten borta läktare att jobba med där, så att man får väl jobba efter förutsättningarna, men den täckte upp fint och han har det ju lite kämpigt nu, Kurre, som det är. Så att bra att hylla det, och man ska ju tillvara på de här gamla profilerna man har som spelat i klubben, och där är ju Kurre Hamrin verkligen en sådan.
Klacken levererade väl även där, men laget gav inte upp till en dans.
Nej. Nej, det är svårt när man möter övermäktigt motstånd.
Men de brukar väl ha lite svårt på Gamla Ullevi AIK också.
Ja, de hade inte vunnit på, inför matchen hade de inte vunnit på 2 år. Och det gjorde de ju tydligen inte i måndags heller. Så att, men det var riktigt fint att se en sån gedigen prestation som IFK ändå stod för. Första kvarten var ju, ja då var det spel mot IFKs mål. Men därefter tyckte jag att man höll jämna steg och till och med stundtals förde matchen.
Det var ju en sprudlande fotboll, det var ju chanser åt båda håll egentligen hela tiden. Och det var väl lite diskussion där om målkameror kom upp igen efter att om det var Obasi som nickade mot mål och Scott Jamieson räddade på mållinjen.
Ja, den där sågade spelare, men samtidigt tycker jag att den situationen, visserligen är det en ren spekulation och är partisk i målet, men jag tycker inte att det kan vara mål någonstans. Han har fötterna på mållinjen och han nickar undan dem därefter, eller nickar undan bollen därefter, så jag har svårt att se att det skulle kunna vara mål. Däremot så fanns det ju anledning till en straffsituation som går att diskutera.
Vill du berätta mer om det?
Det var när AIK anfallde mycket på sin högerflank med Blomberg, och Sundgren gick ju ofta ut där, och Sundgren kom förbi och Bjärsmyr kastar sig på något märkligt sätt med överkroppen först och ska givetvis ta emot sig med händerna i backen då. Och bollen träffar armarna och händerna och allt därtill. Ganska klockren straff egentligen, men någonstans får man ju också se att det blir någonstans en kompensations blåsning senare när Sundgren faktiskt ska åka på ett rött kort. Så att det är ju, minus minus blir plus, men och rädda det ena misstaget med ett annat misstag är kanske inte att föredra som domare.
Och sen tror jag att de hade nog hellre tagit en straff och sen kanske spelat på oavgjort resultat oavsett om de hade fått ett rött kort i slutet där. Men det är, jag säger det ju, det är många som tycker och tänker det. Kanske inte det här poddrummet, men Djurgården och AIK, kan det vara de två lagen som får minst straffa med sig?
Det är väl svårt att säga. Det...
Djurgården och AIK, jag gillar ändå att du behöver in din partiskhet i det här målet. Jag kan i alla fall tala för IFK Göteborg och vi får ju väldigt många straffar med oss.
Den enklaste parallellen man brukar röra de här fallen är väl att storlagen med fler supportrar kanske får med sig ofta, just för att domaren inte vågar ta ett beslut om det nu hänger på det mentala, för att man vet att då kanske man får läktaren emot sig i resterande delen av matchen. Men i det här fallet så säger du det motsatta. Och man behöver någon form av statistik för att kunna ta reda på det kanske.
Den statistiken kan vi ju faktiskt kolla upp nu.
Ja, i sinom tid i alla fall, till nästa podd.
Vi vet ju i alla fall att Hammarby är det laget som får flest straffar generellt sett.
Det vet vi inte, men det är en vild spekulation även där. Men samtidigt, visserligen, man kanske hade velat ha den straffen där och... Men samtidigt stod det ett monster i mål igår. Han var ju riktigt bra igår, Alboga. Alltså, han var stabil för en gångs skull. Det var inte igår man såg det. Och Jamieson var också stabil. Men det såg riktigt bra ut i IFK Göteborg. Minus vissa spelares insatser. Men det, överlag så såg det ju bra ut. AIK däremot var ju lite tunnare.
Ja, vi hade ju ett par blåvitt profiler som gottade sig lite i att Isak hade det tufft. Och det är väl förståeligt att Isak har det tufft emellanåt. Sen ska man ju se det att det är ju inte lätt att tampas med Bjärsmyr och Rogne, även om de inte har haft sin bästa säsong ihop, skador och lite sådär och hemmat dem. Men att det går upp och ner för en 17-åring, det är ju inga konstigheter i sig.
Nej, men då är det ju i alla fall en 21-åring som överglänser honom någonstans där emellan. Och det är ju Emil Mar Omarsson. Han har ändå gjort 5 mål nu sen kom in i somras. Vi får ju ändå se som ett ganska hyggligt facit.
från bänken i norska tippeligan till en stjärna i allsvenskan.
Vålerenga till IFK Göteborg startspelare. Petar Tobias Hysén, den här klubbikon. Nej, det är fint.
Sen är det så svårt att säga också vad det egentligen som gäller när agenten säger att det är fritt val och han kan flytta egentligen var han vill ut i Europa. Medan Mats Gren då, som någonstans har varit med och skrivit avtalet också, påstår att Göteborg har första kingen på honom. Och det vet väl egentligen bara de som satt runt i bordet. Men det är klart att det hade varit en bra värvning för Blåvitt att få in honom till nästa säsong.
Det som är grejen är väl att om de inte skulle ha första king på honom, så tror jag väl efter matchen igår att det kan finnas ett intresse, i och med att det var enormt mycket scouter där för att bevaka då Alexander Isak. Men kanske får upp ögonen för islänningen med ett enormt hårsvall.
Liverpool kanske tar honom istället för Isak nu. Ja,
det jag rekommenderar.
Lite liknande som när utländska klubbar var på plats för att scouta Robban Andersson i HBK. Men de fann Henrik Larsson och det blev han som blev stjärnan istället.
Ja, det är tragiskt när sånt här sker, men i det här fallet så. Och samtidigt tycker jag som så här att det är bättre att ta Emil Maromarsson, för jag tror att Isak hade behövt ett eller ett par år till i Allsvenskan för att verkligen hävda sig på den scenen. Om man skulle gå till Liverpool nu, så tror jag att läget är, att det är dött lopp helt enkelt. Det är inte så att han petar varken Sturridge, Firmino, Diboko Origi eller någon av dem. Danny Ings också för en del.
Det är väl smartare att ta ett par år i holländska ligan, även om han har större potential för att spela i andra ligor än holländska ligan. Så är det väl kanske ändå klokare att gå dit och ta ett par år där och utvecklas där istället. Titta på Sam Larsson, han har ju fått en fin utveckling där också och riktas nu till större klubbar. Jag hade gärna kunnat se honom efter den här säsongen, eller kanske i vinter gå till ett mittenlag eller bottenlag i Bundesliga kanske.
Mm, det var ungefär det jag tänkte, att antingen så tar man steget via Holland som Sam Larsson, eller så går man direkt till kanske ett mittenlag i Bundesliga, för att det är ändå ganska hygglig nivå. Det är ungefär som Holland var förr. Nu kommer jag inte på några bra exempel här i Bundesliga, även om jag följer den ligan. För Köln är ju alldeles för bra nu, men Köln typ hade ju kanske en Isak och Sam Larsson passat i.
Men vad tror ni om italienska ligan då? För vissa är en av de ligorna där det är svårast att göra mål. Men
ja, det är just därför jag tror att man inte ska gå dit som anfallare. Dels så är det ju fruktansvärt svårt att göra mål. Eller inte fruktansvärt, men det är svårt att göra mål i den ligan. Bundesliga å andra sidan, det är ju Europas mest målrika liga bland toppligorna då. Och det tror jag passar Isak, och det är ju dessutom en väldigt frejdig fotboll om man säger så. Så att det tror jag hade varit ett bra steg för honom att ta.
Sedan är det ju också just kulturskillnaden i Italien som också kan bli svårare. Det är ju förstås lättare för försvarare, för då är man inne på ett annat sätt som vi diskuterat med, att man kan lära sig mer av försvarsspelet. Det är lättare att komma in på det sättet. Men å andra sidan då, kulturen här då i Italien, det skiljer sig så mycket, och det är ju färre som kan engelska till exempel än i den tyska fotbollen, där det är kanske fler internationella influenser. Men framförallt då att det är tydligare att här snackar vi engelska i vår omklädningsrum. I Italien är det rätt mycket italienska överallt, och då måste du lära dig det ganska snabbt. Och det är kanske inte samma ansvarstagande heller som det är ofta i den tyska fotbollen, och det gör ju att det kanske blir svårare för en 18-åring som man fyller nästa år att kunna klara sig där.
Nej. Bundesliga, det är konceptet helt enkelt.
Men om vi ändå ska fortsätta på hyllningsspåret, så kan vi väl ändå säga att jag tycker att det var några supportrar från Göteborg som gjorde ett jäkligt bra plock ihop av TV4 morgonsoffa där, när de snackar om råttor.
Nyhetsmorgon.
Att, ja men de hatar råttor, bla bla, och då hade de klippt in ett litet roligt collage på AIK-spelare och så vidare. Sånt där gillar jag, och sånt tycker, mer av sånt tycker jag.
Om det hade hänt med Djurgården då, hur hade du känt då?
Det hade jag nog ändå bara garvat faktiskt.
Ja, då hade det varit järnkaminer istället.
Nej, men sånt där är ju roligt när det är supportrar som lägger ändå på en rimlig nivå.
Absolut, mer av det.
Ja.
Men Isak i matchen senast, han var ju blek, fullständigt blek. Det hände inte mycket där.
Nej, men det är väl naturligt som sagt.
Det är naturligt.
Ja, det är en
ja, det är klart det kommer en
17-åring.
Det är klart det kommer en dipp, men alltså jag tyckte AIK i sig var blekt, alltså det räckte ju med att de fick in,
poddfavoriten Joss Hojfeldt i backlinjen, så såg man att det var inte lika bra som att ha vad heter det, Per Karlsson där. Samtidigt Ishizaki som är en rutinerad spelare i sammanhanget. Han stod inte heller för någon toppinsats som man uttrycker sig så.
Han gick ju även ut sen och sa att det hade känts kört redan innan på förhand mot guldet där.
AIK var ju blekt som, jag tycker det är tramsigt en del som säger, och det var en diskussion på Twitter om att AIK inte skulle klara av att höja sig i de viktiga stora matcherna. Och det tycker jag är väl lite skitsnack, för kulturen finns ju fortfarande i AIK att man vinner stora matcher. Det är ju bara att titta på 2009 på Gamla Ullevi också. Nu var det visserligen ett helt annat gäng spelare och ett helt annat lag. Men fortfarande så finns ju det någonstans i AIK. Man har vunnit stora matcher förut och den kulturen finns i klubben, så jag tycker inte det har någonting med det att göra att man skulle backa och bli rädda för att man åker till Gamla Ullevi.
Nej. Mm.
Påstår du det motsatta?
Jag påstår inte det motsatta. Jag tycker dock däremot inte att, med tanke på laguppställningen igår, att de hade de spelarna som klarade av att spela kanske en stor match.
Ja, Joss Hojfeldt, Nisse Johansson, Patrik Karlgren, Shinedu Obasi.
Jag säger ingenting om backlinjen, jag menar med på mittfältet. Det är inte så att det jag ser där, det är att vem ska vinna tillbaka bollen?
Ja, det är möjligt att de kanske inte har en klockren bollvinnare där, men det är ju fortfarande spelare som presterat här tidigare, så att då rör det sig fortfarande inte om den mentala aspekten, utan då rör det sig snarare om den spelmässiga.
Jo, det är det jag menar.
Jo, men inte det mentala som vi snackar om.
Nej, alltså DNA finns ju. Däremot tyckte jag att Nordling valde fel matchplan för att spela mot IFK Göteborg borta.
Ja, det är mycket möjligt. Men det var ju en annan diskussion.
Ja, det beror på hur man ser på det. Men ja. Nej, vi lämnar det där.
Bortastå då. Jag kritiserade lite det tidigare. Det har väl varit delade meningar om Göteborgs bortastå. Själv tycker jag mycket om höga bortastå. Till exempel om du är på Tele2 Arena. Där finns det utrymme, stor plats för många att kunna ta del av det och få yta liksom och sjunga på. Med den här känns det som att man blir lite mer ihopklämda på deras bortavdelning. Hur känner ni för den?
Så, jag säger väl så här att Göteborg är ett jävla blåshål i hela skiten. Så. Nej, men absolut. Det är lite konstigt hur de har det. Samtidigt är det ju bättre än AIKs tredje etage där. Så att, det beror på vad man jämför med.
Varken bäst eller sämst?
Ja, alltså... Det beror ju på, exakt, det beror precis på vad man jämför med faktiskt. Om man tar gamla Ramborgsvallen var inte den att rekommendera borta stora heller. Så. Mm. Men för att vara en stor klubb som IFK är, så är det väl kanske lite minimal, man uttrycker sig så. Men samtidigt Friends Arena har ju ändå ytan för att skapa ett bra borta stor, och får man stå längst upp på tredje etage.
Jag måste ändå slå ett slag här för Örebros Arena. Mm. Berns Arena, den är ju faktiskt riktigt genuin att vara på. Den är ju inte stor, den är ju rätt liten, och förvisso är det ju plastgräs, men satan vad trevlig den är. Där kommer man ju riktigt nära planen. Där kan man ju, där hör ju spelarna vad man skriker också.
Det känns som du gärna pratar gott om Örebro ofta.
Ja, men det är ju min andra stad, det får man ju säga. Många djurgårdare där också, så att det är fint. Hej Örebro.
Oj.
Oh, jäklar.
Oj. Ja.
Men med de orden kanske vi lämnar Blåvitt och AIK för den här gången.
Ja.
Mm.
Och går vidare till MFF Östersund. Vi kan väl säga att vi tar lite kort om den här matchen med tanke på att vi spelar in en tisdag. Det är veckoomgång. Det man kan snacka om den här matchen, det försvinner ju kanske lite för MFFs del i och med att de imorgon då på onsdag kan förändra allting genom att vinna mot Falkenberg, och de har ju genast kopplat greppet om guldet igen med i princip alla fingrar som man har på händerna. Men man kan väl säga att Östersund återigen stod för en fin insats.
Mm.
Ja, men det gjorde de ju.
De vågade ju köra sitt. Och det är kul att vad man trodde var en enkel match för Malmö inte blev det. Och Östersund fortsätter ju att bevisa att de tänker lira sitt spel. De har inte så mycket att spela förvisso, men ändå, jag tycker det är kul att se.
Ja. De har ju Goddors där som gjorde en fin insats till exempel. Nej, men det var roligt att se att de håller fast vid sin filosofi och tänker inte göra avkall på den helt enkelt. Och det drabbar ju Malmö i det här fallet, som kanske underskattar motståndet lite. Det skulle inte få någon med.
Ja, du kan väl fira i varje fall att de lär ju inte ta IFKs rekord där i antalet segrar i varje fall.
Nej, men det gör de inte. Det är fint. Om man någonting att luta sig tillbaka emot.
Någonting att fira i slutändan.
Kan man ta en segeröl på?
Nu vet vi väl inte hur det går för Malmö här i veckan som sagt. Men känslan är väl att den här baksmällan från det här ska väl inte vara speciellt tydlig. De har ju fortfarande rätt mycket att spela för. Så att ja. det känns som att de bara ska sopa hem de sista matcherna.
Jo, men så känns det lite.
En annan match som är lite roligare kanske, det är ju Djurgården Jönköping Södra.
Jag skulle nog säga att den är bra mycket tråkigare. Det var väl 7000 som kom till en match.
6400 någonting.
Avrunda uppåt. Nej, men det är ju bedrövligt det vi ser i Djurgården just nu. Det är ett lag som inte spelar fotboll. En marknadsavdelning som inte vet hur man lockar dit folk. Det är en match mot Jönköping Södra där liksom Södra, de drar ju inte direkt publik, utan där måste man ju pusha ut. Och det går inte att komma samma dag och skriva liksom på medier att nu har vi match, killar. Köp biljetter. Sen en match som för övrigt tränaren Mark Dempsey gick ut och sa att om jag vore matchfixare så skulle jag tro att det här laget inte försökte vinna. Vilket är ett rätt starkt citat och speglar ju verkligen Djurgårdens spel den här dagen.
Men ligger det verkligen på marknadsavdelningen i det här fallet då? Är det inte supportrarna? De vet ju någonstans att det är match.
Det är delat ansvar, men återigen, det är, när det är en sån här match då vet man att det är, liksom, det är hjärnsupporterna som kommer vara där. Det är de som har säsongskort och de som verkligen brinner för klubben som kommer vara där. Men man behöver ju locka den här större massan. Man behöver locka familjen att gå dit en måndag kväll när det är regnigt. Man behöver locka... Ja, även folk som kanske inte... Alltså man behöver ju locka folk på stan. Fan, släng upp en jävla LED-skylt. Djurgården Hockey gör det jäkligt bra. De har ute vid Odenplan tror jag har de en stor skylt där de ibland brukar liksom visa att det är match och så. Men jag tycker att Djurgården Fotboll, de gör inte så jävla mycket just nu. Visst, det är en tråkig säsong, men man måste försöka lägga ut lite mer resurser på att visa sig.
Men tror du inte det har mer att göra med att det är en baksmälla från derbyt, att supportrarna inte går i någon form av protest? Säsongen är körd, vi har förlorat ett nytt derby, vi är körda i botten helt enkelt.
Nej, inte protest, för återigen så är det ju de som verkligen går på matcherna, det är de som även är där igår också. Men man behöver ju... Alltså det är ett delat ansvar förvisso, men jag tycker fortfarande... Det är, kolla Apberget. Som är för de lite yngre. Där är det ju en liten ensam kille som heter Elliot som försöker pusha på och sälja biljetter och så. Men han får ju, han behöver ju hjälp av med det, eller fan.
Jag gillar att du kallar hans namn till och med Elliot. Det klingar fint faktiskt.
Ja, det är fint. Berget är också klockan.
Nej, men det, jag tycker det är bedrövligt att man ska ändå försöka locka dit folk. Det är deras jobb. Och som sagt, en sån här match där man behöver locka folk, för det kommer inte dra sig själv, så tycker jag att man ska göra ett bättre jobb. Och det är, för vi, alltså, det är inte det där problemet, utan det är ju ett lag som inte kan spela fotboll. Men nu tycker jag nog, som Ludvig Billengren tyckte för några avsnitt sedan, att den här säsongen kan vara över. Det är...
Sen får man väl säga också att någonstans här, vi har sagt det förut så smått, men vi får väl komma med det slutliga erkännandet kring Jönköping Södra.
Ja,
som också räddar sitt kontrakt på Djurgården, det är bedrövligt.
Vi har sagt det förr att de motsvarar inte de förväntningarna som vi hade på dem. Men de motsvarar ju till och med överpresterade i år. Och det var ju ingen mindre än Daryl Smiley som gjorde 1-0. Allsvenskans buse står för 1-0-målet. Nej, Jönköping Södra har gjort en hedersam säsong helt enkelt.
Spelet har fungerat och här ser man väl någonstans värdet också av att man får behålla väldigt, väldigt många spelare i det laget som man hade. Och sen lyckosam inlåning av Pavel Cibicki också. Och så har vi ett lag som är ett mittenlag i Allsvenskan plötsligt.
Ja, utan Pavel där så kanske det inte hade varit säkert faktiskt.
Nej,
att de hade
nej
säkert kontrakt.
Men det tror jag inte att det hade varit. Han har gjort en jättefin säsong. Sen så har ju faktiskt J Södras försvarsspel varit bra, och det har ju ofta hamnat i skymundan helt enkelt, så att och det trots att målvakten där, vad heter han?
Anton Kajtoft.
Ja, Kajtoft, ja. Blev skadad, och då var det många domedagsprofeter som var framme och sa att nu blir det inte något allsvenskt spel även 2017 för J Södra, men de har gjort en bra säsong.
Svenska kyrkans huvudstad är återigen nästa säsong i Allsvenskan. Fantastiskt.
Sen vill jag bara, måste hylla, eller det finns ju något positivt med Djurgården i alla fall, och det är ju ett litet rykte på stan som säger att Kim Källström, ja, han kanske är nära klubben ändå alltså.
Kan det inte vara bättre att bara försöka få in en mittback som kan rädda upp?
Varför behöver man ha det när Kimpa står på mitten och bara som ett jävla lås?
Det är liksom inte framåt de allra allvarligaste problemen. Nej, finns det, utan det är ju faktiskt backlinjen som är, ja, väldigt medioker.
Men det vore ju fruktansvärt häftigt om han skulle komma tillbaka. Han och Andreas Isaksson tillbaka ska få dela rum igen.
Det känns ju ganska sexigt, men ändå ganska osexigt. Det är ju sexigt så tillvida att de är ju goda vänner, och det är ju ändå har varit fanbärare för det svenska landslaget. Men alltså, personer är de ju inte jätteskojiga.
Det är ju inga som står utanför eller borta vid Sofialäktaren och drar igång ramsor riktigt. Nej. Men å andra sidan så är det ju fanbärare, och det är väl ofta de på något sätt som etsar sig fast i supportrarnas hjärtan också. Nu Nisse är ju lite mer framåt och vill sjunga med klacken och liknande och drar igång drömmar av guld och sådär. Och det gör väl kanske inte Isaksson och Källström, men å andra sidan så är de ju bra, och bra spelare går ju ofta in i hjärtat.
Precis, också. Ju mer man kan prestera desto mindre slipper man ju det här kanske att de måste visa riktiga hjärtat. Även fast Isak nu har ju visat att han har ett Djurgårds hjärta. Kim har väl i viss mån också visat det, men det skulle ju vara fint att se två guldnissar ihop där.
Jag vill inte vara den som är där, men Kim ser ganska trött ut. Jag såg honom förra veckan i schweiziska ligan, och det var inte så att det var någon sprudlande fart under fötterna.
Men det kan ju Djurgårdspubliken liksom väcka till liv igen.
Ja.
Ja, det är väl det man får hoppas. Mm. Ett lag som också kan diskutera lite kring här i en ganska blek allsvensk omgång. Det är faktiskt Sirius som igår måndags på Örjans Vall blev klart för allsvenskan 2017.
Mot?
Halmstad BK. Jag trodde vi kunde hålla det i skymundan.
0-1 på hörna. Ja.
Ja, det var en väldigt tung förlust. Men jag måste väl säga det att Sirius var värda segern. De spelar en fin passningsorienterad fotboll. Anfaller fint längs kanterna. Har bra spelare i truppen som säkerligen kommer kunna klara av allsvenskt spel. Så att jag tror att de liksom, vad Jönköping gjort i år, kommer kunna klara sig ganska bra.
Det var en dyster live-rapportering.
Ja, det var
väldigt melankolisk. Jag tittar på den efterhand. Nej, det var väl inte så att superlativen flödade i det flödet, om man säger så.
Precis, vi hade ju ett gäng spelare där i Sirius som gjorde bra ifrån sig, och det blev väl den största kampen för deras del att kunna få behålla en Ian Sirelius som framförallt igår då var fruktansvärt flitig på vänsterkanten, men även Kingsley Sarfo som har ett fint facit i år med 8 assist. Dragan Kapsevic lär de ju få behålla. Han har ju varit lite halvdan i år, även om han leder Superettans skytteliga. 14 baljor, trots att han gjorde sista målet i augusti. Så att det är ganska starkt det också.
Men det är ju ett lag man hellre ser upp än Falkenberg, skulle jag säga.
Ja, faktiskt. Sirius är ändå ett anrikt lag med en gedigen historia.
Och sedan är det väl kul att Uppsala fotbollen växte liv också lite grann.
Ja, det är det ju på ett sätt. Jo, men det är klart att det är. Bara inte vilka var det som skulle, var det Dalkurd som skulle flytta dit? Det vore lite plastigt att ha två sådana lag där. Men Sirius tycker jag absolut att de är välkomna in i den allsvenska värmen.
Och studenterna är ju extra glada, för det blir ännu en extra dag man kan supa på.
Precis.
Kul för er studenter.
Som gillar idrott.
Fotbollsnyheter, och vi börjar väl med ett förtydligande i antalet tilldömda straffsparkar.
Yes, vi gjorde ju en liten snabb research här i mellanpausen, och där kan vi konstatera att Djurgården och AIK har tilldelat varsin straff, medans Bayern har fått 5 straffar.
Så att det var det på spåren när du sa att Djurgården och AIK inte tilldelas ofta straffar.
Mm, jag kan min skit.
Precis.
Nu kan vi gå vidare.
Bayern-bomben, vill du förklara mer om det, Björk?
Nej, men det var ju mycket. Det har ju hänt mycket grejer nu i Bayern-ledet. Nu i helgen så var det en knattecup som spelades, jag tror det var i söndags faktiskt. Där var en Bayern-tränare och en domare som rök ihop på varandra. Vi ska väl inte säga riktigt vad som har hänt då. Fakta verkar vara skilja lite från
på
Partypart.
Partypart, exakt. Det vi vet är i alla fall att även föräldrar till de här knattelagen har blandats in. Och varpå en av de här föräldrarna har brutit ett ben. På två ställen också. Så att, ja, men det har ju hänt väldigt mycket. Och det är ju olyckligt när sån här skit drabbar knattefotbollen.
Precis, man kan väl säga att det är ju inte just Bajen just det här berör så sätt. Nej. Men nu var de inblandade här, men i allmänhet så är det ju väldigt tråkigt. Jag har ju dömt mycket ungdomsfotboll i mina dagar. Dels för jag tycker det är väldigt roligt att titta på fotboll, men också döma lite. Få en bild av domarnas synvinkel.
Jäkligt bra betalt också får man säga.
Ja, nej, det skulle jag väl säga knappt. 150 spänn och en korv eller någonting.
Ja, men, ja, men femmanna fotboll. Jag dömde en jag har dömt en femmanna fotbollsmatch i min karriär som domare. Var på att jag gav ett gult kort till en kille. Jag vet inte vad jag skulle göra riktigt, för de var sex man på plan. Det ska man ju inte riktigt vara på femmanna. Så jag ger gult kort och då får jag höra från någon förälder där: vad fan, domar ner med kortet för helvete.
Vad fick du betalt då?
Jag tror jag fick ändå 90 spänn eller någonting.
Det går bra nu.
Ja.
Å andra sidan så man får döma lite fotboll och bara det är ju roligt, så att allt för mycket pengar ska man kanske inte kräva av moderföreningen.
Herregud vad ni sitter och hyllar domaryrket här nu. Jag gjorde också en karriär som domare, men insåg ganska snabbt att det var ingenting för mig, för det blir en så fruktansvärd dubbelmoral om jag skulle vara domare med tanke på jag uppträdde på planen.
Men jag kan ju jämföra med C-laget här i reservlagsserie. Då får alltså domaren
500 spänn.
1500 spänn tror jag. Ja.
Det är helt vansinnigt.
Och det är då rakt ner i fickan.
Ja, det är rätt sanslöst.
Och då kan de inte döma offside.
Nej, men det vet de inte hur man gör för det första.
Men om man går tillbaka till just där knattefotboll och domare. Det är ju faktiskt tråkigt att se liksom, när man varit ute på många matcher och dömt, att det är både föräldrar och ledare för de här knattelagen. Man måste ju någonstans kunna hålla sig lite i skinnet när det gäller den här typen av fotboll. Jag menar, så mycket allvar kan inte ligga i att vinna en match för 10-åringar. Det är klart att jag förespråkar tävlingsmomentet. Jag tycker att det ska vara matcher och att man ska räkna mål och liknande. Men att man som ledare, som jag var med om vid något tillfälle, jag dömde bort ett mål. Visserligen, den kunde varit lite inne, men jag dömde att den inte var inne. Och det hade behövts Hawkeye för att kunna motbevisa mig i det fallet. Jag stod ju trots allt närmast. Men då springer alltså ledaren in och skäller ut mig, skriker ut mig på planen, så att en hemmaförälder måste ta av honom för att kunna hindra honom från att fortsätta. Jag menar, jag berördes väl inte så mycket av det, utan fotboll är känslor, men å andra sidan, i knattefotboll, man kan väl lugna sig lite som lite förebilden då för de här killarna som är ute där och spelar.
Jag måste ju ändå hoppa in och ge dig lite cred här också, för att du dömer det du ser. Du liksom, är du inte säker, då dömer du inte. Det tycker jag att domare i bland annat allsvenskan kan ta del av, att är du inte hundra på att det är offside eller inte, blås inte offside då.
Nej, jag har varit med om en liknande sekvens. Jag brukar ju ofta, när jag dömde så hade jag ofta en ganska hög toleransnivå under mina matcher. Och då var det någon pojkspolen där på 7 år som helt enkelt ansåg att han hade blivit felbehandlad. Så det slutade med att han gick bärsärkegång på planen och sparkade ner allting som fanns. Han var ju rena Pulse Goals i sina glansdagar. Och jag blåser ju för det. Alltså man kan ha en hög toleransnivå men inte för hög. Och fick en så fruktansvärd utskällning. Fruktansvärd. Så säger jag ingenting om det. Det får ju vara upp till honom att han har en opinion om min domarinsats. Men 7 år alltså. Det är
lite överdrivet. Skärpning till de ledarna. Tänk till lite innan ni springer fram till domaren på det sättet. Ni är trots allt förebilder för de här unga grabbarna.
Precis. Man ska vara engagerad, men positivt engagerad. Mm.
Och därmed går väl vi vidare till ett annat Bajen-ämne, tränarfrågan.
Mm, intressant.
Är det dags att byta ut namnen nu?
Ja, det ser ju så ut i och med att de jagar 6 andra tränare.
Det är väl ganska klokt också, vi har ju varit inne och diskuterat på det här. Men med tanke på att Nanne någonstans i mitten av säsongen där övergav sin idé. Mm. Så måste man väl ändå se att det kanske får räcka med honom nu.
Med tanke på att ska man återgå till den här, då blir det ju också märkligt i och med att man inte tyckte det var vägvinnande då om man värvar in spelare för det. Men å andra sidan så anpassade sig inte de till den spelidén så bra som det från början var tänkt. Så att då är det väl kanske bättre att byta spår och börja om från början helt enkelt.
Mm. Jo, det är det. Och sen har ju Bayern haft en stor omsättning i truppen. Jag försvarar inte namnet på något sätt, men de har ju haft det. Men det ser ju ut att bli en ny tränare, men att de har 6 namn på, som de har jagat. Ja, jag har svårt att få ihop de 6 namnen på när jag tänker efter. Då Gerardsson har ju tidigare ryktats till Bayern. Mange P.
Svårt att se.
Ja. Oj, oj, oj.
Mange P är svårt att se. Kanske kan vara en Mange Schmidt-låt i framtiden. I vilket fall så hoppas jag ju på. Jag hoppas att han har blivit kontaktad. Jag tror nästan det. Roger Sandberg. Han har ett Bayern-hjärta. Han var med, visserligen var han skadad. Året om han guld. Gjorde det bra i Gävle. Jag menar, hur lätt är det att ta hand om ett Gävle? Och särskilt efter Pelolsson var där, så blir det ju inte särskilt lätt att liksom basa vidare över det han har gjort där. Kom in med något helt nytt, ny influensar. Samt att han är lite mer taktisk och försvarsmässigt drillad, skulle jag säga, än en Peter Gerhardsson. Och så sett hade jag hellre gärna sett honom i Bayern.
Men hela det här bytet, känns inte det lite som att man vill ta efter AIK, att man vill, nu ska vi ska in med en ny tränare och då ska nästa växel läggas?
Ja. Stare. Stare har varit i Hammarby tidigare.
Men det känns väl som att det ska vara någon på de namnen, tror jag, att de vill ha en äkta Bayern-profil.
Ja, jo, det...
Sören Kratz kommer, Krantz, eller vad fan heter han? Ja, kommer tillbaka.
Kratz.
Ja, det är möjligt. Vi får väl se vad de väljer där till slut, men vi kan nog inte räkna med något besked förrän framåt jul, skulle jag tro.
Nej, det blir ju efter säsongen här och så ska spela någon semester och därefter kommer sannolikt en tränare presenteras.
Lycka till, Jingblad. Och till en annan allsvensk profil, Rene Makondele, som är klar för Gävle. Han återvänder till den här klubben då, som är med största sannolikhet på väg ner till Superettan.
Det är intressant att den återvänder nu då också, i sådana fall. När de går ner.
Jag tror väl att han, troligtvis kan han väl inte ha så himla mycket valmöjligheter. Han är ändå 34 år. Han har suttit på bänken relativt mycket i år. Han har väl tappat lite av sin snabbhet. Fortfarande en klok spelare. Men å andra sidan...
Kanske sticka tillbaka till Djurgården och styra upp det där.
Alla ska till Djurgården tydligen. Framförallt mittfältare och anfallare ska till Djurgården. Inga backar, men mittfältare och anfallare.
Ja, 33 plus också.
Låser vi det i mitten, då kommer den bollen aldrig komma till backarna. Det är det.
Men sedan kan man ju tycka också att, nu vet jag ju inte, han har med familj och sådär, men jag hade ju gärna stabiliserat mig i Göteborg, och då finns det ju säkerligen erbjudanden från Örgryte, Gais, kanske Utsikten. Nu blir det division 1 tyvärr, men Örgryte, Gais måste ju finnas någonting i varje fall. De plockade ändå in en Anklev från Häcken. Nu har ju Anklev historia i Örgryte, men med tanke på det så borde det ju finnas en potential där.
Jo, det är klart att det borde. Samtidigt är man 34 år. Ja, och är som redan i Makondele, men varför slutar man inte?
Jag kan tycka det är lite vackert att han återvänder. Det hade också varit häftigt om Gävle nu skulle få in Josef Schibsa igen i klubben. Då är det ju båda två som en gång basade på det mittfältet. Och så kallar de tillbaka Bapupa från någon fängelsecell.
Ja,
om han har kommit ut än.
Ja, då blir det svängigt.
Då har vi en trio.
Ja. Då får nog Oremo skriva till verket där.
Ja.
Men det är ju lite kul ändå att det här har ju någonstans hypats upp som allsvenskans största övergång nu under rösten. I brist på annat, så det har blivit en stor grej.
Ja. Det säger väl lite om avslutet på den här säsongen.
Ja, och det har inte varit mycket övergångsrykten överhuvudtaget. Det är, vem är störst? Alexander Isak eller Makondele? Och då blir det ju någonstans Makondele.
Mm. Absolut.
Tack.
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 Veckans allsvenska profil. Och den här veckan så lämnar vi för en gångs skull Kalle Holmberg. Vi vet att det kan kännas tungt för många av er där ute, men vi går vidare. Och vi har intervjuat Jesper Jeppe Karlsson i Falkenberg. Kanske inte den mest kända spelaren för allmänheten, men trots allt
en 18-åring född 1998 som hittills gjort 8 mål och 2 assist i Allsvenskan.
Mm. Det är ju väldigt starkt, framförallt i Falkenberg som kanske inte har varit det spelförande laget i deras matcher, om man säger så. Så att det är ju oerhört starkt facit.
Kul också att Falkenberg liksom får fram den här typen av talanger. Förra året så var det ju många som beundrades av Gustav Nilsson som nu befinner sig i Brönnby och varit lite skadad och sådär. Men att man då säsongen efter får fram ytterligare en fin spelare här som Jeppe Karlsson.
Mm, men det är ju viktigt, så kan de få ihop lite cash och sen kanske vara med om att spela upp Falkenberg igen nästa säsong.
Ryktats lite om att Blåvitt ska vara intresserade. Kan det vara någonting för det, tror du?
Ja, det kan det ju absolut vara. Det vore intressant att få in en sån adept i klubben, om man säger så. Om man har den potentialen. Så och det är, och där finns det ju alltid ett behov på de positionerna. Så ja, det hade varit enormt intressant.
Bra hårsvall dessutom. Mm. Och vilken öl han dricker, det får ni väl höra på nu, helt enkelt.
Du, jag ska ha tid som hittills. Skift och två assist. Varför du låter bra för det?
Jag har bara kört mitt spel och gjort mitt bästa yttersta varje match. Och ja, det var väldigt bra. Jag har varit effektiv. Men ja, jag vet faktiskt att det finns mer att hämta, men det är ändå bra siffror.
Och den här utväxlingen du trodde på inför säsongen?
Jag trodde faktiskt inte inför säsongen att jag skulle spela så här mycket som jag har gjort. Jag visste att när jag skulle få chansen så skulle jag avse att ta chansen. Och det kändes som jag gjorde det. Och sen fick jag haft ett förtroende hela ledarstaden. Och sen så har det bara rullat på, så det är skitkul att jag får spela. Och det var bra för min del.
Det gick ju bra för en annan forward i fjol, Gustav Nilsson, från 97, och gjorde också succé. Tror du att hans framgång gjorde att man också vågade satsa på det?
Det tror jag. Och sen innan det, Niklas Eliasson också.
Ja, just det.
Att man vågar lyfta fram det, tycker jag att de gör väldigt bra. Nu har de ju också tagit upp 3 stycken ungar från 19 här som är och tränar lite. Och senast hoppade Eddie in 0-0. Så det är stort att Falkenberg vågar satsa. Det är väldigt grymt. Så det är klart, det fick mig att tro på det mer för min egen del, så det var bara skitpositivt.
Varför tror du att Falkenberg är en bra miljö att utveckla sig?
Det är en lätt grupp att komma in i, sköna människor, bra ledarskap, sportchef. Ja, man trivs här. Och sen gör det man gillar med att spela fotboll och bara försöka göra det bästa och träna på oss. Så är Falkenberg
bra. Det har ju ryktats om lite större klubbar som Manchester United och Island som har haft kommit på dig. Hur tänker du kring det? Påverkar det någonting?
Nej. Alltså det är... Jag ser det bara som ett plus. Sen vilka som jag tittar eller följer, det får de göra. Och sen att jag bara ska spela mitt spel eller allt. Så att laget ska gå så bra som möjligt och för min egen del.
Nu har det en diskussion här kring om det är bättre att få speltid i kanske en mindre serie eller man bör gå till ett juniorlag utomlands. Hur tänker du själv kring det? Vad tror du är den bästa sättet att utvecklas?
A-lagsfotboll. Men det är klart det är mycket. Och sen vad som händer, det är ingen kommentar.
Du vill inte svara på om du spelar i slutsätten eller något annat som jag sa.
Nix.
Men någonting roligare är kanske, du har ett ganska bra hårsvall som vi lagt märke till i podden.
Jag har haft det länge. Och sen så är det ju Big Z. Jag gillar han sådär alltså.
Precis, för ni är efter
det. Det kan ha varit en liten plus kanske att jag har det.
Det finns ju många spelare som vet Andersson i Manchester United och vi har David Luiz, Fernando Torres eller de två ett tag. Det blir något mentalt, vi sitter i håret. Kan du känna dig rädd om du skulle klippa det nu att du skulle stoppa spelet på planen?
Nej, det vet jag att det sitter mycket i frillan, som du säger. Du måste göra med honom. Den avslutande frågan. Vilken är din favoritöl?
Jag dricker inte sånt. Jag har ingen alkohol alls. När man har med sport och jag tycker att man ska ha alkohol inblandat.
Torsdags tillbakablicka.
För 42 år sedan blev Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isaksson dömda till ett års fängelse efter IB-affären. För 42 år sedan blev Granada självständigt från Storbritannien. För 42 år sedan sänktes rösträtten till 18 år och myndighetsgränsen till samma ålder. För 42 år sedan vann ABBA Eurovision Song Contesten med låten Waterloo. För 42 år sedan antog Sverige abortlagen. För 42 år sedan vann Björn Borg Franska öppna. För 42 år sedan avgick Richard Nixon som president i USA efter Watergate-affären. För 42 år sedan halkade Sirius ur allsvenskan. Nu är det tillbaka 42 år senare.
Mycket passande ämne och många grejer som hände för 42 år sedan.
Ja, ja, då ska vi säga att jag inte nämnt här att Västtyskland vann VM-guld. Strumprullare Gert Müller första halvlek. 68 mål på 62 landskamper. En liten fotnot.
Vi har ju diskuterat Sirius lite i avsnittet redan och ja. Det känns som att vi sagt det vi sagt och de är ju välkomna tillbaka till allsvenskan. Ja. Helt klart.
Mm. Välkomna.
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 Liberala punkten. Och den här veckan så tänkte vi diskutera något lite allvarligare än det vi brukar diskutera på liberala punkten. Även om det här kanske också kommer bli lite skämtsamt. Man har ju det på att känna det, just den liberala punkten. I vilket fall, vi satt och diskuterade lite här innan kring den här icke-kritiserande rapporteringen som är allt som oftast också sker i tv. Det kanske är lite lättare journalistiken kring olika ämnen. Och vi har ju två exempel. Vinterstudion som är så älskad. Men där man ofta tar de lite lättare frågorna till de största skidstjärnorna. Är det så att Kalla gör ett dåligt lopp på OS. Då är det ju inte att hon har tränat fel eller att hon hade fel teknik. Utan då är det allt som oftast att skidorna var inte riktigt vallade. Bättre lycka nästa gång. Och även förstås i hovet, där man allt som oftast bara gulligullar istället för att kanske ta upp de lite tyngre frågan om istället kanske ska ha den där 10 000 kronors klänningen.
Mm.
Och vad har vi på den punkten, grabbar?
Det är svårt, alltså jag förstår vad du menar. Sen förstår jag också att det är väldigt lätt för kungen och hans familj att rata en journalist som kanske ifrågasätter dem lite.
Fianterier tycker jag. Antingen ska det vara bevakning eller ska det inte vara bevakning. Därmed säger jag behöver det inte alltid vara att man kritiserar allt som finns. Men däremot måste det finnas någon uns av kritik. Till exempel Vinterstudion. Där ändå får du ha ett avstånd till de som tävlar. Att det kan inte alltid vara skidorna. Ibland så måste man också komma till någon slutsats att den här skidåkaren kanske är slut. Den är inte tillräckligt bra, den platsar inte. Om det är en förväntning på att till exempel Kalle i det här fallet ska vinna. Och nu har ju alla anledningar att göra det i och med att Johaug är dopingavstängd. Ja, men då ska hon vinna. Eller i alla fall ta en pallplacering. Och det är inte alltid att hon gör. Och visserligen det är högt ställda förväntningar. Men någonstans måste man också motsvara förväntningarna någon gång också.
Jag kan väl bara hålla med och jag tycker att det är ganska svårt för att Vinterstudion ser ju jag själv personligen ofta kanske en lördagmorgon när man är lite seg efter att möjligen tagit någon öl på fredagen och man traskar sig upp och tar en kaffe och sätter sig ner och gottar ner sig och så ser man André Pops där och brasan och det ger ju en himla mysig stämning och det är väl någonstans där man vill bevara också som jag tror att många andra svenskar tycker väldigt mycket om att det lugna, brasan sprakar, hela den biten. Men å andra sidan, reportrarna ute på fältet, de som är där i målfållan och tar emot Kalla när hon åker in efter ett lopp och slutar på 22 plats i en deltävling i Tour de Ski, de måste ju någonstans kunna vara lite tuffare i frågorna, som Ludde var inne på här också. Men att man kanske har något mellanting där så att man bevara den mysiga stämningen men ändå gå på lite hårdare.
Ja, jag bryr mig faktiskt inte om hon kommer på 22 plats eller om hon kommer på 8 plats. Så lägger hon inte er på pallplats så tycker jag, nej, då har man mer att kräva. Titta på norskorna till exempel, de är ju toppen varenda vecka och jag tycker ändå att Sverige har potentiella skidåkare där som ska vara med också. Men Hovet däremot, någon som vill kommentera någonting där?
Jag kan väl börja och kommentera Hovet i med att jag är monarkist, jag gillar kungen och Hovet och hela faderullan. Och sedan kan jag väl tycka så här att ofta när det är de stora sändningarna om kungafamiljen, då är det ju ofta ett dop, ett bröllop och liknande. Och då finns det ju kanske inte överdrivet mycket man ska gå in och kritisera, utan här jobbar vi kanske mer med glädjen att man gifter sig, med glädjen att ett barn ska döpas och liknande. Och då kan det vara lite lättare. Det är också en del i journalistiken. Det är berättande. Det du tycker så mycket om, Ludde, det är man berättar och visar och,
ja,
och liknande. Sedan är det klart att hovet ska kritiseras och liknande. Och det är klart att man ska diskutera kring det här jag nämnde om dyra klänningar och liknande, i och med att det är skattebetalarna som någonstans finansierar det här. Men å andra sidan så måste man ju kunna dela upp de sändningarna på något sätt, och det finns ju debatter också liknande om hovet, och ofta är det ju samma ämnen som ältas åter och åter igen. Så att det blir kanske, i skidorna händer det något nytt hela tiden till exempel där, och går man ju ofta efter prestationer. Hovet får ju kungen kritiserar ändå kring hans olika tal till exempel och liknande.
Eller när han kukar ur.
Fast...
Ja, precis.
Ja, jo, hans lilla session här på diverse bordeller, det fick jag ju kritik för. Men just hans tal har han ju inte fått så mycket kritik för, som är, ja, enligt mitt tycke, fullständigt urus.
Ja, fast ska man kritisera att han har talfel det, och att
jo,
han
men är... Det, ja, men det är väl inte hans talfel man kritiserar, det är hans tal. Alltså, det han säger i talen, det är ju klischéartat. Det är ju inte, jag tycker inte att det är bra. Jag tycker inte det är bra för mig. Ska man inte få kritisera det då?
Jo, absolut. Men om vi kanske var inne på lite fel spår här. Men som när prinsen talade fel under idrottsgalan för, jag vet inte, 5-6 år sedan. Då fick han ju väldigt mycket skriverier. Och man ska ju veta att prinsen har ju faktiskt problem med... Han har ju dyslexi.
Även kungen,
ja. Vilket kanske inte är det bästa att ha när man står inför en folkmassa och framförallt en tv-sänd gala. Han fick ju väldigt mycket skit där. Ska man kritisera?
Blir det. Till exempel när kronprinsessan Victoria gifte sig med, vad heter han, Daniel? Nej, vad fan heter han?
Jim Daniel.
Ja, Daniel. Då blir det en jättehyllat tal. Det var ju så omåttligt fjantigt. Och Björn Skifs sjöng där med Agnes Karlsson, en jävla Disney-låt. Nej.
Men ska det inte vara fjantigt då?
Nej, jag är ju emot allt sånt där. Så det är ju också det jag, till skillnad från Sebastian här, så är jag är inte emot monarkin i det sättet. Men jag tycker att det blir fjantigt. Jag väljer att sålla bort det helt enkelt.
Jag tycker att sändningarna fungerar som det är idag. Jag tror att i och med att det finns en andel över 50% som vill ha ett kungahus i Sverige, och de här sändningarna, många kollar på dem åter och åter igen. Och hade man sett ett problem i det här så hade man kanske tagit in mer negativa röster, men å andra sidan så hade det troligtvis hade ju det kanske sabbat stämningen också. Jag menar i skidsändningarna, för att här blir det ju en fråga om för mot kungahuset. I skidorna blir det mer en fråga om prestationer i det fallet. Sedan blir det ju drev och skriverier om kungens tal som vi var inne på. Men det vore ju lite märkligt också om någon sätter sig i skidstudion i likhet med i hovstudion, ja, det... och säger att vi inte ska ha någon kung. Nej, vi ska inte ha skidsport.
Det är ju två helt olika saker, men samtidigt när kungen åker och liksom besöker, jag kommer inte ihåg om det var inte Saudiarabien, men om det var Pakistan. Och liksom kommer tillbaka och säger, ja, det var jävligt trevliga människor, men vad diskuterar ni? Nej, men då svarar han inte, för att han ger inga intervjuer.
Men är det ju politikerna är ganska hemlighetsfulla också, vad som händer under,
ja,
deras
fast de har ju skyldighet, och de berättar ändå vad samtalen handlar om. Kungen kommenterar inte överhuvudtaget, utan får prata med hovets presssekreterare då, som väljer att säga, nej, kungen vill inte svara på de här.
Men är det någon kritik som ändå hovet ska få? Det är ju dessa jävla idiotiska... inte intervjuer, utan de, jag tror de har ett YouTube-konto där de, när det väl händer någonting så står två familjemedlemmar ur kungafamiljen och pratar om någonting, till exempel dopet eller någonting. Även Chris har ju försökt snacka lite svenska där och skoja till det lite. Hur man kan ställa upp på något sånt skit och trams, det kan jag ställa mig kritisk till.
Högst frågan till.
Ja.
Mm. Titta på mig. Nej, men det känns väl som att vi tycker väl lite olika det här, men att en slutsats av det här är väl att vi vill alla ha en blandning mellan kritiserande och icke-kritiserande sändningar. Sedan går det att jobba på det på olika sätt. Jag har själv svårt att se hur man ska jobba in det tydligare i bröllopssändningarna, hur man ska komma in med det kritiserande. Sedan tycker jag att hovsändningarna kan göra kritiserande delar också, säga om man har någon form av programserie eller liknande där man kanske kritiserar olika delar i det här, att vad man lägger pengarna på i hovet och liknande. Men då gäller det också att man får in den kritiserande rösten som vill jobba med hovet, och det är nog ganska svårt, för att de som är väldigt kritiserande kring hovet och tycker väldigt illa om det, då vill man kanske inte heller jobba med den typen av journalistiska ämnen.
Nej.
Någon behöver gå på lunch här.
Ja, nu sitter magen och kurrar här.
Vi finns, som ni vet, på Twitter, Genuin Ladekula. Vi har en mailadress, genuinladekula@gmail.com. Och jag vill även nämna att vi har pratat om de här debattartiklarna vi ska komma ut med. Men i brist på kickoff så har vi ännu inte hunnit diskutera det vidare och få dem publicerade. Men det är också på gång. Ni vet vad ni har oss, det har jag redan nämnt. Ha det gott.
Hej.
Hej.